Här kommer en väldigt kul nyhet som vi vill dela med er. Många vill ju som sagt ha ännu mera crime, så inom kort kommer vi släppa en boostad version utav Lille Lördag Crime som vi döpt om till Partners in Crime. Vi är supertaggade på att lägga ännu mer tid på det här, vilket har blivit nästan vårt favoritämne. Och podden kommer att finnas på Podme. Och vi har en trevlig lineup utav fascinerande case med kittlande innehåll och ja, våra personliga analyser som vi älskar att droppa. Så stay tuned, så meddelar vi när det första avsnittet är släppt. Vi hörs i ny kanal, Podme.
Välkomna till Lille Lördag. Vad kul att ni är med oss. Det var lite deppig stämning förra veckan, men nu är den som bortblåst. Man vet aldrig vad som händer.
Nej, men vet du, jag känner att nästan det blev liksom, det var så skönt att säga det.
Ja.
För att det är lite så här, ett lite tryck innanför bröstet. Vi har ju velat det här länge, men vi liksom inte riktigt, vi är lite separationsångest kan man säga. Och vi kommer ju fortsätta med Lille, det blir en mini Lille.
Lille Lille Lördag.
En liten Lille Lille Lördag liksom, egentligen hela vägen till februari ut. Så att ni behöver inte vara oroliga. Det blir ett långsamt farväl. Men sen finns ju kvartssamtalet som vi självklart ska uppdatera efter er fantastiska feedback.
Ja, tack för det.
Ja, verkligen. Gud, jag älskar när att, så här, vi har så engagerade lyssnare som ger oss så här, relevant kritik som är helt befogad. Vi hörde exakt samma sak.
Man kan faktiskt säga att vi, till vårt försvar ska man säga att vi var övertaggade, för det var så roligt att podda.
Ja, och det var första inspelningen.
Men som sagt, vi har lyssnat på er kritik, konstruktiva kritik som alltid är den bästa, att det gick för snabbt, vi är för stressade och det är för kort. Så att håll ögon och öron öppna.
Yes.
Så kommer det en ny uppdaterad version. Du, nu måste vi ändå prata lite om...
Det var en riktig gubbaslems vecka.
Ja, men alltså... Läste du Leif GVs krönika om Horace?
Nej, jag har inte gjort det. Men Leif GV älskar ju inte Horace, det vet vi sedan gammalt.
Den var så hård.
Och det är egentligen ingen som älskar Horace, förlåt.
Nej, men om man säger så här, det epitetet att kunna så här, vad ska vi säga, halshugga någon med silkesvantar, så måste jag ändå säga att Leif GV är så här, han är långt fram.
Han är ju en man med ett gott språk. Horace språk är ju inte lika mjölkrent som GVs, utan det är lite mer filmjölksklumpar när man läser hans texter.
Horace ställde ju upp för intervju i den utmärkta SVT-dokumentären Det slutna sällskapet, som många har sett och många har pratat om. Och Leif GV skriver ju då att Horace framstår som lätt efterbliven. Den är väl ändå ganska hård?
Det måste man ju faktiskt säga, men man sitter ju ändå i någon form av... Jag satt i ett chocktillstånd under hela den dokumentären. Sen blev den ju den ganska sågad av vissa kritiker. Men ändå får man ju liksom... Antingen, du vet, när man tror att man har kontroll. Men inte har kontroll. Jag har ju tänkt på det ganska mycket när man är hos Skavlan. Varför man kanske gillar Skavlan, det är för att han är från ett annat land, än från Norge. Så att så här, psykologiskt börjar du berätta om Sverige på ett sätt som du kanske inte skulle gjort med David Hellenius.
Du vill att man ska förstå.
Du vill att man ska förstå. Ja. Men det man glömmer bort när man har Skavlan i rummet är att hela Sverige sitter och tittar och synar din bluff. Så att säga, nej, du kan inte säga att du är världens bästa på någonting. För att det är du inte. För att vi alla andra sitter här som vittnen och vet det. Men du vill ju berätta det här för Skavlan eftersom han inte är svensk. Och jag fick lite samma intryck av Horace, att han så ville berätta hur det funkade för den här journalisten. Och tänkte så här, I'm outsmarting her. Men alla ser att han ljuger.
Men det sorgliga tycker jag är att han har ju sagt några gånger att han kände att han lever, han blev ung igen för att han då var Sveriges mest hatade man. Men så är det ju inte, utan det är ju bara i brist på att han förut var älskad kanske ändå. Och aktad, och nu är så här hatad och bespottad.
Ja, men alltså det hade varit så fint att se honom kunna säga förlåt. För det verkar inte som att han har den kapaciteten. Jag förstår inte heller kodexen att skydda de här ganska hemska gubbslämmen. Både Arnaud och Stig Larsson som är en pedofil. Han har ju sagt att 16-åringar pojkars sperma har inte samma, vad heter det, bismak som när man har kommit upp senare i puberteten. Likadant med ungfitta från 14-åringar är mycket bättre än när de har gått igenom, när de har kommit längre upp i puberteten. Och han har ju också, Stig Larsson har ju också haft en hel del våldsamt sex och sadomasochistiskt inslag. Han förstår inte hur de här tjejerna hela tiden vill bli skurna med rakblad och slagna i ansiktet. Han som är en sån snäll hyvens kille som inte, han förstod ingenting att han har liksom utsatt tjej för våldtäkt. Han har ju blivit inlurad i det.
Mm. Ja. Men det underbara tycker jag är...
Och det var ju också intressant att han använde referensen till sina egna kompisar, skulle väl inte ljuga. Och då är hans polare då Arnaud Porras Engdahl. Så att den här lilla trivselklubben blir ju liksom konstigare. Nej, inte skulle väl de.
Nej. Men,
vilka ljuger de för?
Nej, men jag tycker det var så intressant, för jag träffade en gammal tjejkompis när vi spelade vår paddelturnering.
Ja.
Vi tog oss mot slutet, men det var inte vårt mest lyckade.
Nej.
Vi skulle ha övat lite.
Kanske lite grann.
Men shit vad det var kul.
Just det, och nu har jag ju fixat paddelkort för hela våren.
Har du?
Ja.
Men jag förstod liksom inte alls att det var så annorlunda mot tennis. Det var liksom något helt annat.
Ja, både och. Alltså man har ju nytta av tennisen. Men det är ju ett helt annat typ av en helt annan typ av teknik med slagen. Men skitsamma, det är inte intressant för att lyssna.
Hur som helst, då träffade jag en gammal väninna, man ska säga, som berättade om sitt ex, som jag också känner av olika anledningar. Och just det där som händer när man har levt med någon i många år, man misstänker, men liksom, man flyttar, man gör det, man får barn. Det bara pågår. Och sen får man höra att det har varit liksom, man har blivit bedragen under så lång tid. Och det är det som hände också med Ebba Witt-Brattström.
Ja.
Att som Horace och liksom hans polare då hållit på med olika färger på tjejer, så här, är hon blå, då är hon untouchable, då är den tagen.
Nej, lila var det som var untouchable. Ja, var lila.
Men det här är ju liksom, jag måste ändå säga så här, fan imponerad. Det här är gamla gubbar som bara så här fortsätter år efter år och vilja erövra, vilja ligga, vilja liksom förnedra sig. Hur fan orkar de? Har de hört talas om pensionen? Har de hört talas om så här, gå på golfbanan och slå på en boll?
Men
mysa
också
med barnbarnen. Så här, gör liksom lite normala jävla gubbgrejer. Ursäkta.
Testosteronnivåerna går ner, brukar de rimligen göra. Här är det liksom som ett gäng som är helt felprogrammerade och dessutom blivit kompisar.
Men det är den där maktgrejen. Ja.
Men som kompensation införs istället generösa arvoden. Till förmånerna hör erbjudanden om hyreskontrakt i akademins fastigheter.
Det är i det här huset på Ladugårdsgärdet i Stockholm som Svenska akademins ständige sekreterare Horace Engdahl ordnat en lägenhet åt sin styvson. Trots att avslöjandet förra året ledde till häftig kritik visade sig nu alltså att de kontroversiella lägenhetstilldelningarna fortsatt. I samma hus har Engdahls brorsdotter fått en lägenhet.
Nej, men det som Leif GW skriver också är att han är inte avis på vad som nu kommer komma. För att nu kommer ju liksom... Nu kommer jag aldrig ifrågasätta allt han har gjort. Allt från alla ekonomiska liksom, transaktioner, att han har gett miljoner i bidrag och stipendier till sina liksom, kompisar, köpt lägenheter, utlandsresor. Han kommer ju liksom bli så jävla hårt granskad.
Ja, men också det är det man kände med både så här, jag liksom reagerade första gången när så här, Tranströmen fick priset, absolut väldigt befogat på ett sätt, men ändå lite konstigt kanske man kan tycka, att det är så många svenskar som råkar få Nobels litteraturpris. Och sen så tyckte jag också det var väldigt märkligt det här med Dylan. Det kändes mer som att det fanns liksom ett personligt intresse i att få dit Dylan än att faktiskt kanske det var, jag tyckte det var jävligt coolt att Dylan tackade nej.
Så jävla
det måste vara så mycket skratt i halsen så att
Men det kändes som att det var liksom början på alla fadäser på något sätt. Att nu börjar det så här kejsarens nya kläder. Men man tänker på Horace liksom precis som Leif GW skriver, att han har kunnat leva liksom så långt över sin ekonomiska förmåga på grund av det. Utlandsresor, limousin, lägenheter, middagar, de har liksom såklart dragit liksom av allt. Och så skriver han så här: skulle han leva på samma sätt genom sitt eget författarskap, skulle han ha svultit ihjäl inom en månad. Så vad väntar ni på, alla ni granskare där ute, av maktmissbruk, korruption och egen nytta? Två saker som jag tyckte var väldigt liksom lite udda i den här dokumentären. Dels Ebba Witt-Brattström, att hon ännu en gång ska sitta och vara förbittrad och liksom avslöja så här, fakta. De är ändå fyra barn ihop, så kan hon inte... Och just den här bitterheten, man bara, du fick världens finaste lägenhet i Gamla stan och ändå skulle sitta och klaga på att hyran gick upp lite. Man bara...
Ja, Ebba Witt, vi lämnar det.
Ja.
Ja. Jag tycker ändå det är väldigt roligt att deras son är med i en mjukporrfilm. Jag tänker att om man har två super alltså intellektuella föräldrar och superakademiker, vilken revolt kan en son då göra? Jo, var med i en mjukporrrulle med feministiskt budskap.
Ja, var med feministiskt budskap? Han vill ändå inte kliva över gränsen.
Nej, han vill inte kliva över gränsen.
Jag bara, vad heter den? Vill jag titta på?
Nej, men...
porrfilm med feministiskt budskap. Ja, men det ska bli spännande.
Det som var så hemskt tyckte jag också var i slutet på dokumentären, när Horace liksom så markerar närvaro genom att säga så här: ja, jag sitter ju här på livstid. Liksom.
Ja, ni
kan göra vad fan ni vill. Fattar ni? Det är klart att det inte vill komma in en ny kvinna och bli liksom ständig sekreterare. Vem vill sitta med och bitcha med den där jävla Horace?
Mm. En kvinna kvar typ, från ursprungs...
Ja, och Frostenson vill ju inte avgå, men hon är ju liksom ute i frysboxen ändå.
Men den är också så konstig.
Du kan inte avsätta en ledamot.
Men jag tänker så att det är ju den ädlaste formen av medberoende, att man också går upp och vittnar för sitt as till man som man levt med i 30 år och som har våldtagit liksom, ja, så många kvinnor och förnedrat så många kvinnor, och ändå står hon där liksom med sitt blonda ängelhår och bara liksom ska säga vilken hyvens prick hennes man är.
Glasartad blick. Och sen så också när han har varit i Paris precis med någon ny liten ung förmåga.
Ja, det pratar de också om i dokumentären, hur nervös den unga tjejen verkade.
La dernière fois je l'avais vu, elle m'a donné le bonjour, la fille était toujours un peu timide, un peu...
She said the last time she saw him, he said hello, like a very nice person, but the girl was very shy and nervous and don't say anything.
Alltså det här är ju liksom sadister, det här är ju liksom våldtäktsmän av liksom... största klass.
Ja, och liksom också den klassiska skuldbeläggningen utav flickan. Ja, det var ju ditt ansvar som följde med mig. Hur ska det låta för dina kompisar? Alltså, tror du någon kommer tro på dig? Nej, förmodligen inte.
Jag var på middag lördag, så jag blev så till med över här, så att nu börjar jag ju anklaga Mattias.
Jaha.
Okej, älskar jag.
Det var så när jag lyssnade på någon P3 dokumentär och frågade om Joel hade varit med psykopat.
Vadå? Frågar du Joel om
han var det? Jag lyssnade på någon P3-dokumentär om någon. Så var jag så här: ja, vad har du för kvinnosyn? Han bara, okej, håller du på att psykopatanklaga mig? Jag bara, nej. Exakt det jag gjorde.
När går du på morgonen och vad äter du?
Har du haft den här mörka tanken någon gång?
Aldrig. Så blir ljus hela tiden. Nej, men alla människor har väl liksom mer eller mindre psykopatdrag, men jag kommer ihåg en killkompis till mig. Vi började på gymnasiet, så kunde han säga, han var helt underbar och han är fortfarande det, men det var så konstiga grejer han gjorde. Han kunde liksom plocka upp så döda fåglar på gatan och så dra isär deras vingar.
Det var det äckligaste jag hört.
Det måste väl vara ett psykopat.
Ja.
Mm-mm. Men
hur fan kom vi in på det här?
Nej,
tillbaka till Horace.
Nej, men vi var ju på julemiddag och ja, men det blev ju såklart diskussioner kring det här. Och nej, men då ville jag hitta en liksom röd tråd, hur liksom chefer och människor i liksom, men, utnyttjande situation, men alltid på något sätt utnyttjar det. Och så kanske det inte så här på pappret framstår som att det har varit liksom att man har över, liksom utnyttjat sin makt eller någonting, som till exempel om man tar, ja men om vi till exempel tar Lasse Kronér. Ja, men jag tycker så här, jaha, okej, det var jättesynd om honom, men han hade ju haft en relation
så hade de försökt att göra en levande charader, de så spelade gitarr på magen.
Han har ingen mage längre.
Och han låg under en soffa också i ett år. Ja, skitsamma.
Vem är det?
Han skrev det, eller sa det som citat efter hans anklagelse att han har legat under en soffa i ett år. Tyckte jag att det kändes väldigt opraktiskt. Kan du ligga i soffan eller bakom soffan? Men under soffan.
Det är så jättehög rokokosoffa han bor. Så han det?
Alltså att han ligger under en soffa. Jag tänker att det är väldigt trångt under en soffa. Så man bär ju hela soffan på sin kropp.
Jag tänker att han har stor mage, men det har han ju inte.
Ah, okay.
Ja, men i alla fall. Han utnyttjade ju såklart sin makt som, eftersom hon var beroende av honom, eftersom hon var praktikant först då på hans tv-program. Det går inte att komma ifrån. Jag har varit med om det där också. På alla jävla tv-kanaler att man säger, åh vad han är het. Varför skulle jag tycka att han var het? Ja, han var het tyckte jag förmodligen för att han kunde hjälpa mig vidare.
Både och, ja, man vill säga. Den där är spekulativ på många sätt. Men liksom det som... Det är ju också svårt. Nu ska jag inte ta några som helst män i försvar. Men liksom det, i och med att vi hela tiden pratar om män så måste man ju liksom också tänka utifrån sitt eget perspektiv. Att om någon så här lite yngre kille ständigt hade uppvaktat mig. Mm. Varför skulle inte jag kunna få känslor för honom? Skulle inte det vara en felkodex i min skalle? Skulle inte jag bara... Nej, här sitter jag och har ett ansvar.
Men gud, nu kom jag på att jag hade en affär med en kille som jag jobbade
du
med.
Du ser.
Okej. Ja, det alltså hade jag ju förträngt under den här kvällen när vi pratade om det. Men då sa jag så här till Mattias.
Det hade du gjort. Det var tokigt. Men då passade du på att anklaga Mattias istället.
Men nu kom jag på det bara för att jag såg att han precis hade fått barn på Instagram. Så ung är han inte. Hur som helst, då var min anklagelseakt då, efter att jag sa att vissa chefer hiten och ditan hade utnyttjat att jag var i beroende situation. Men nu inser jag att jag själv också har utnyttjat det. Fast han vill, vi blev lite kära varandra.
Ja, just det. Och det tror du inte du att praktikanten och Lasse Kroner blev?
Jo, jag vet. Ja. Jag vet. Men det är ju lite det här som har hänt det senaste året. Att man har helt på något sätt tagit bort, man har luddat bort sina egna misstag och sina egna liksom.
Ja, men det är det som är hela mätningen med MeToo, att alla pratar om någon annan men inte om sig själva. Och jag säger MeToo kommer inte funka förrän man bygger in det i sin egen liksom. Alltså då blir det på riktigt. Och då skulle jag säga nej, vänta min son här, unge man, till Joel. Det här håller på att bli en utnyttjande situation. Alltså jag håller på att utnyttja dig. Du råkar vara 30 år, men jag är ju 10 år äldre.
Ja.
Eller jag är 11 år äldre.
Han var 27 när ni träffade.
Ja, håller på. Nej, men förstår du vad jag menar? Den är svår.
Den är skitsvår. Ja. Och sen som att man inte skulle kunna bli kär i någon man jobbar med som yngre. Det funkar ju inte så. Men till, ska man säga, det normativa har ju varit såklart alltid tvärtom. Men det som, ska jag säga vad jag anklagade Mattias för då?
Ja, det har vi längtat efter länge.
Jag kanske inte har så mycket... Min anklagelse kanske
klingar...
Hur
är det med
klingar,
köttet på benen?
Kanske klingar falskt ner mot brunnens botten. Nej, men när vi hade sex med varandra första gången så frågade inte han om jag hade skydd.
Nej, okej. Okay. Och det var inte ditt ansvar att upplysa honom om det heller, eller? Är det alltid frågasvar som gäller?
Jag tänkte
samtyckeslagen, hur funkar det?
Klockan 12 i lördags tyckte jag att han kunde ha frågat.
Om du hade skydd?
Ja.
Har du skydd?
Jag hade inte det då.
Men alltså, är du knäpp i huvudet? Ska du ha en sexa eller?
Nej, men det här var ju den första natten vi gick hem med varandra.
Jaha.
Ja.
Tanten
på byn bara kommer med trilling. Nej, men han kom hem och vi höll på där fram tillbaka i min lilla lägenhet där uppe på Södersider. Och sen så fingerfjong. Så bara fingerfjongade han.
Vad betyder fingerfångad?
Ja, men han sköt vilt. Sprutade loss.
Skulle du göra en sån där sextapet?
Sätt in.
Skulle du göra en sån där sextapet som han dansbands Glenn har gjort? Med alla dina omskrivningar för att komma.
Sköta sexa. Ja, och då i lördag tyckte jag så här, att det då var... Jag kanske inte hade så mycket på fötterna.
Kan det vara rödvinet som talade?
Men mina tjejkompisar var så här, men du kanske kunde ansvara för dig själv och säga det då.
Men du är ju, alltså finns det någonting som jag har problem med dig så är det ju just din ansvarsbrist.
Jag fattar, men du tycker inte att jag hade något.
Nej, jag är helt liksom...
Tillbaka till höras.
Skulle vi prata med en annan man som heter Micke Persbrandt?
Jo, det skulle vi också göra. Han har ju också fått bita i det jävligt sura äpplet senaste dagarna efter att SVT gick ut med och... ja.
Han hade kommit ganska safe undan hela liksom, tystnad tagning, MeToo. Och han skulle bara suttit still i båten där med Petra Mede och varit på Intiman och tagit lite lugnt. Han skulle inte... kanske dumdistigt, inte helt eftertänksamt tackat ja till den där förfrågan från SVT.
Men det är ungefär som att någon ringer och frågar om du vill ha liksom Nobelpriset. Det vill säga Sartre som inte har tackat ja och sen ångrar han sig. Kan jag bara komma och ta pengarna?
Nej.
Kan jag komma och ta pengarna?
Den är kanske svår att tacka nej till. Man kan tänka sig, app, 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 app. Vad skulle kunna hända nu?
Då skulle fråga Petra Mede.
Jaha.
Det kanske hade varit bättre. Och sen hade de kunnat fråga Micke nästa år.
Lite så.
Det var ju inte jättebra timing.
Nej, timing är ju allt.
Men du skrev ett väldigt intressant inlägg på din feed.
Det är också intressant när man skriver den typen av inlägg. Ann, du kanske kan läsa det. Mm. Eller ska jag läsa det?
Ja, men ja. Feel free.
Men det är väldigt intressant tycker jag nu för tiden när man skriver någon typ av politiskt inlägg. Jag försöker ju ändå akta mig för det här åsiktsfåran för att den liksom... den bringar ju väldigt mycket hat.
Mm.
Och det är väldigt många som redan har bestämt sig vad de tycker innan de läser. Så det spelar egentligen ingen roll vad man skriver för folk avkräver hela tiden någon annan typ av svar ändå.
Mm.
Och jag skrev så här. Jag läser om en massa hemskheter och ser en tv-kanal med dålig fingertoppskänsla och sekundär skäms bakom kudden. Jag förstår att en yrkeskår full av offer vill ha upprättelse. Och jag förstår verkligen att det som fattas är ett uppriktigt förlåt, inte hur man har sett på saken. Brott som har begåtts och nya görs hela tiden. Jag är så otroligt dubbelt blodvittringen som man bevittnar i de flashback-liknande instatrådarna utan moderering, förutom kontoägarnas egen objektivitet i frågan. Massor med människor som inte är offer, inte ens från samma yrkeskår, men sådana som kanske för offerstalan och lider för att egna gamla sår spricker upp. Men jag ser också andra i skuggan bakom någon som inte skriker högst. Barn och anhöriga som inte skyddas av någon när dreven går. Som ska gå till jobb och skola på måndagen och mötas utav blickar eller viskande ord. Vilka klockor ringer för dem? I England finns någonting som heter Ofcom inom televisionen och det går ut på att skydda barnen mot sånt som omyndiga inte ska behöva utsättas för. Men vem skyddar barnen i Sveriges alltid medier? Jag ser gärna ett regelverk kring sånt här snart. Vem som än må ha rätt. Peace.
Mm. Ja. Det här har ju fått 63 kommentarer.
Mm.
Men det som jag vill förtydliga med det här inlägget är att det är väl inte så att du har något emot att de förövare ska straffas om det finns bevis.
Nej, och det är det folk vill tolka in. Det är absolut inte. Jag tycker så här att jag tror att de här grejerna är så jävla bra. Att det lyfts på lock. Det går topplock. Det spricker upp. Det händer grejer. Men om jag ska tala utifrån ett så här demokratiskt perspektiv, så det som sker i de här trådarna som inte modereras för någon annan än kontoägaren, det är att det både liksom är fake news, det är news, det är rent skvaller, det är personliga reflektioner och allting rör sig upp till en enda gryta och allt blir någon form av sanning, halvsanning. Och det här är ju ganska farligt, för det är därför vi har liksom en journalistkår i Sverige som måste liksom ha källförteckningar och vittnen och det granskas. Alltså det ska finnas liksom säkerhet för vad som publiceras. I de här forumen finns ju inte det. Till och med om du ska gå in på Flashback så måste du gå in på och godkänna communityregler. Om du är med i Facebook så måste du också godkänna de communityreglerna. Och ofta så sker såna här former utav, jag ska kalla det för drev eller uppror, under en tagg eller en sluten grupp som har medlemmar. Men på Instagram så liksom får du det här direkt i morgonkaffet. Och även om du vill eller inte, förstår du? För att det finns ingen, det finns inget skydd på Instagram.
Mm.
Om du inte är en extremt ansvarig kontoägare som då liksom är jävligt duktig på hårdmoderera. Men det är ju svårt i vissa fall, som det finns över 6000 kommentarer i vissa trådar.
Cissi Wallin skriver då, tänkte du på hans familj och hans barn? För det var ju det som Uppdrag granskning reporten frågade mig med iskyla i blick. Det tyckte jag ju, ja, men det fick ju den här reporten jävligt mycket kritik för, att så här, jaha, det var ju lustigt att en man så jävla sällan får den frågan.
Absolut.
Ja, det är ju så här att,
men det är ju inte
det. Cissi är ju den personen som är förövarens fel. Alltså den får ju ta på sig all skuld. Inte kvinnor, barn eller eventuella liksom äkta män. Det är ju faktiskt förövarens fel och den får ensam stå med skulden även om allting liksom runt omkring är jävligt sorgligt. Det kan, och det blir ju väldigt svårt när du säger så här, när det inte finns något skyddsnät på till exempel Instagram. Då dras ju liksom kvinnor och barn och familj med vare sig de vill eller inte.
Så är det ju, och det får man, då får man åka med på något tågvagnen, för det är ju den nya tiden. Men det jag inte förstår, och det här har ingenting med att Cissi inte får uttrycka vad fan hon vill, det är klart hon får göra det, under ordnade former som inte är hetskt och mot demokratiska rättigheter. Jo, men det är ju att man måste väga in att så här, den här modereringen som sker är jävligt godtycklig, utifrån att den kommer ju alltid ske i kontoägarens egen favör. Och då blir det ju inte en objektiv liksom moderering eller granskning, så att då bryter man ju indirekt själv mot sina egna community-regler.
Mm.
Och det här handlar ju inte om att Cissi inte får tycka vad hon vill eller känna och uppleva allt, för jag säger igen, Instagram är ett känslomedie, men liksom, det är här förnuft och känsla blir ett problem.
Men det är någon som påpekar också så här, varför måste barn vara på Instagram då?
Nej, men barn behöver inte vara på Instagram, men jag har en läskunnig dotter som så här kan googla på sitt eget namn, och kommer då en träff på hennes namn så kommer ju också Instagram-kommentarer om henne upp, eller vem man nu googlar på. Så att så här, det är inte så att barn är på Instagram, men de kan ha full möjlighet och kapacitet att ta del av de trådarna. Och just i Mickes fall så har jag en högst läskunniga barn som båda själva har konton. Och liksom, det vet vi alla att så här, på själva förstoringsglaset eller timglaset så ser man ju liksom allt som har hänt och får mycket trafik. Och har du då också det egna efternamnet så kommer det komma träffar.
Ja, men vad är din lösning på problemet då?
Nej, men jag tycker liksom så här, alla får tycka precis vad de vill, men jag tycker att communityreglerna måste skärpas, för att det här börjar bli ett hot mot demokratin. Det kan inte vara så att tre personer skriker högst och får alla andra tystas på grund av utmattning, eller så här, då, för då blir deras liksom egen sanning deras egen lag, och då sätter man sig lite ovanför demokratin, kan jag tycka. Och det här är farligt, inte bara för samhället utan för de tre också. För någon dag vänder vinden och då vet man inte vad som händer. Folk måste liksom lite så här vakta rygg, skulle jag säga.
Men samtidigt så är det ju säkert många som tycker att det är liksom en befrielse att, så här, att man får säga det som man själv alltid har gått och tänkt på.
Men jag säger inte att man inte får säga det. Jag bara säger så här, det måste kunna sägas med moderering. Det måste kunna ske under lagliga omständigheter. Om du nu går med i en grupp på Facebook, då måste du hålla till communityns regler och så vidare. Men på Instagram, i en tråd, kan vad som helst skrivas och spridas. Och det, du kan inte som kontoägare vara objektiv i de här frågorna. Utan du kommer göra det till din egen favör, vilket du vill eller inte. För det är så människan funkar.
För att det, människan är bara sin känsla. Men det som
du måste ha en oberoende granskare.
Det är att pöben blir ju rättslig domare också.
Ja.
Nu, precis som du säger, att demokratin, att rättegångar eller domare eller liksom människor som utbildar kring det här, de håller ju på att liksom tappa fart och plattform. Men det är vi som sitter på Instagram och över social media som liksom bestämmer över levande och döda.
Ja, men nu har ju vi blivit fjärde statsmakten. Alltså så här, det är ju också så att tredje statsmakten plockar upp nyheter från det som skrivs här, för då har de också en källa att citera. Men den här källan betyder nödvändigtvis inte att den är korrekt.
Nej.
Och det här jag tycker så här är jävligt svårt, för att när liksom news, fake news och så vidare rörs ihop till en stor salig blandning utav känslor och yttringar, då är det liksom farligt för vårt samhälle. Oavsett det brott som har begått. Sen kan alla känna sig, yes, jag får säga mitt ord. Men nästa generation då? Vart tar deras vrede vägen? Ser vi det större perspektivet? Vi får yttra oss här och nu. Men nästa generation, vad händer med dem? Alltså, jag är jävligt dubbel i det här. Jag tycker bara att vi borde kunna skydda barnen utifrån de demokratiska värderingar vårt samhälle är byggda på. Och jag förstår inte varför det är så kontroversiellt. Och när blev det en kontrovers? Det är det jag blir så här. Vad är det som händer i Sverige? Vad fan håller vi på med?
Men det handlar ju också faktiskt... ja, men det är svårt det där också. Jag tycker vi alla är ju liksom ganska goda kolsupare när det gäller det här.
Men jag tror att mediet är för stort för oss att hantera och mäkta med.
När känslan faller på, då vill vi också trycka till och känna och ha åsikter. Det, liksom, det är fan ett livsfarligt.
Ja, men vad fan, vi har ju sett och sagt medier. Massa saker om människor i podden som vi liksom så här... i vår egen objektiva bedömning kan tycka och känna. Men vi vet inte alls hela sanningen om allting. Jag tycker att så här, fan, jag är liksom rädd för det jag själv är med och bidrar till. Jag tycker inte det här känns super okej.
Ja, men det som från början kanske var någonting så här väldigt roligt och någon så här, en fantastisk möjlighet har ju faktiskt blivit just nu ett ganska okontrollerbart monster.
Ja, och så är det ju ofta. Det är likadant med Facebook. Kolla på den här, gärna på den här dokumentären om Facebook som går på SVT. Om hur, vilket faktiskt, det finns ju en anledning varför Mark Zuckerberg är uppe i kongressen. För att han är ett direkt hot mot demokratin. För det Facebook faktiskt har varit med är ju att möjliggjort folkmord i land. Alltså statskupper, fake news, påverkat amerikanska presidentvalet och så vidare. Så att det är ett fara för demokratin och vi lever i alla fall under en demokratisk norm. I sådana fall tycker jag att vi får rösta om vilket statsskick vi vill ha. Vi vill ha en diktatur, är det det vi vill ha? Några av oss som vill så här, får och kan yttra sig om allt och också agera domare utifrån egen liksom preferens. Är det så vi vill att det här samhället ska se ut?
Finns det ingen annat alternativ?
Ja, du kan ju vara en teknokrati. Det vill säga att det är teknografer som styr. Alltså vi bara utgår ifrån att algoritmen bestämmer åt oss egentligen. I princip. Eller så kan vi vara en geniokrati. Där det bara får vara genier som får bestämma vad vi ska göra och inte göra. Alltså du måste ha en viss typ av IQ för att få vara med i riksdagen till och med. Ja, men alltså, absolut. Det kanske finns massa bra, fantastiska lösningar.
Eller också så bara håller vi kvar den demokrati vi har och värnar lite mer om den.
Lite så jag känner.
Ja, nej, men det, vi återkommer ju till det här hela tiden. Och vi är också känslor, så att säga. Liksom. Jag menar, det är svårt att inte vara känslor. Vi har ju Sanna, vi har ju liksom... Det är väldigt mycket känslor för mig. Jag är så här, man vill ju stå på någon man älskar sida. Först jag menar, man vill ju att det ska liksom, att alla ska få en andra chans och kunna börja om. Samt, så jag förstår alla sidor. Det är det, ja,
men
som
det
gör
jag med.
Svårt.
Det är skitsvårt. Det är jag med och jag tycker så här, det finns ett innan och det finns ett efter me too. Var drar man den där gränsen?
Men samtidigt så är det så här, när den här kvinnan då till slut när hon hör de här 18 vittnesmålen i DN efter MeToo om Jean-Claude vågar anmäla och nu har fått upprättelse, det är ju en upprättelsedom för hela den liksom kvinnliga historien.
Ja, och jag,
så kan jag aldrig gå tillbaka.
Nej. Och jag sitter med i en kvinnoklubb där en väldigt framstående advokat är med och hon säger att efter samtyckeslagen så har det blivit en förändring och en attitydförändring i det svenska rättssamhället rörande liksom våldtäktsdomar. Folk vågar nu anmäla, det är positiva i det här är, folk vågar anmäla på ett nytt sätt som man inte gjort tidigare, men det har inte ökat på så sätt att det känns som att nu börjar anmäls det på.
Nej.
Men däremot det som händer är också att brottsstatistiken sjunker för att nu vet snubbar att app, det där kan inte jag göra för då åker jag dit. Och där har vi ju faktiskt den konkreta lösningen.
Och det som jag också tänker att vi måste avsluta med är att det är väldigt lätt att hamna i de så kallade kända så kallade förövarna. Jag tänker att det som jag tycker är helt jävla magiskt med det här, det är alla kvinnor, unga som gamla, som liksom... Ja, men som också får upprättelse kanske på hemma. Man kanske säger ifrån hemma.
Ja.
En snubbe som liksom tycker att han ska ta sig liksom rätten hit och dit. Men vi får inte glömma bort alla liksom Karina som jobbar på macken i Säffle vars chef har tafsat genom alla år. Eller så här, det här är ju inte liksom någonting som bara sker på Dramaten eller liksom inom sportvärlden. Det här sker liksom varje dag överallt.
Det var ju därför liksom... MeToo startade, för att alla precis hade varit med om det.
Så att det blir jävligt enkelt att det blir fokus just på så här alla kändisar som är förövare. Glöm inte bort också så här att det här lika liksom tusentals kvinnor varje år blir också utsatta av vanliga snubbar. Så här, håll ögonen öppna och to be continued. Som avslutning tycker jag att vi ska lyssna på Horace när han berättar om hur män kanske är mer lämpade för just ett arbete inom akademin. Och så hoppas vi att vi aldrig mer får höra en sån idiotisk kommentar. Hej då!
Ja, det är... Jag vet inte om det är så att män passar bättre att sitta i den här typen av samlingar eller att de tolererar bättre den typ av påfrestningar som uppstår när maktkampen rasar. För det här handlar ju om makt. Det handlar om maktstrider.
Som sagt, snart finns ett nytt rykande färskt avsnitt utav våra nya crime-podd Partners in Crime på Podme. Stay tuned, så kommer mer info var ni hittar den och vad det handlar om. Första avsnittet avhandlar Anna Nicole Smith.